Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack!
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Många önskemål och frågor kring tiden efter att hormonernas berg- och dalbana har lagt sig har kommit in. Framförallt efter avsnitt 135 med gynekolog Hilde Löfqvist som vi kallade Så började, som för övrigt var väldigt uppskattat och kanske en liten aha-upplevelse för många. I slutet av det här avsnittet så rekommenderar jag flera andra avsnitt som du kan vara intresserad av om du får fler frågor av det du hör nu. För ja, nu är Hilde Löfqvist tillbaka och vi ska få lära oss att vi måste acceptera att klimakteriet faktiskt påverkar oss. Vi får veta att klimakteriet är en form av kris. Lagom är bäst och att leta efter ny mening kan ge precis den tillfredsställelse du behöver för att acceptera att det inte kommer bli som förr, men faktiskt kan bli bättre fast på ett nytt sätt. Det här blir riktigt intressant, så välkommen att lyssna. Hilde Löfqvist, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Du är nu den mest frekventa gäst i Klimakteriepodden.
Nej, verkligen.
Ja, och en av de absolut mest uppskattade.
Tack så mycket, vad trevligt.
Ja, om någon mot förmodan inte vet vem Hilde är så är Hilde gynekolog och öppenvårdsgynekolog, säger du själv. Du har drivit en egen klinik i många år i Katrineholm och finns nu på Civita Care Stockholm. Och du är dessutom författare och du har skrivit boken Hormonkarusellen som jag varmt kan rekommendera alla kvinnor oavsett ålder. Både att läsa men att ta till sig av den här kunskapen, för det är pinsamt hur låg kunskap vi har om oss själva och våra kroppar och vårt åldrande. En sak som jag är lite nyfiken på nu, Hilde, det är ju det här, vi gjorde ett väldigt bra avsnitt som vi kallade för Så började. Och det var avsnitt 135 om man har missat det. Och nu tänker jag Så slutade ska vi inte kalla det för. Men vi ska säga Så det här händer sen. För många tror att klimakteriet och symptomen kommer efter att man har slutat menstruera. Men det vet ju de flesta som lyssnar på det här, så är det ju inte alls. Utan merparten upplever tiden innan menopaus som värst egentligen. Men sen är det då många som undrar vilka symptom förvärras och hur länge håller på, vad är det som försvinner och så vidare. Och det är många frågor som rör det postmenopausala. Och då ska vi försöka väva in en del lyssnarfrågor och en del av mina egna frågor såklart, så att vi får ett helhetsperspektiv på det här. Och när vi då pratar om vad händer sen, då tänker vi att tiden efter att man har passerat menopaus, det vill säga inte haft någon blödning på minst ett år. Och det finns många fördomar om den här kvinnan som jag gärna vill ta död på med hjälp av dig, Hilde.
Mm.
Hur känns det?
Ja, alltså tiden efter menopausen blir ju lugnare på många sätt. Den här hormonstormen som pågår under ens fertila liv och framförallt börjar i tonåren, den har ju ett slut. Och östrogen går ner i diket kan man säga, och progesteron naturligtvis också, för ägglossningen utblir och det blir ju ingen mens längre. Men då blir det ju också lugnare, att man inte blöder längre och att man inte har det här upp och ner med premenstruella spänningar, allt detta som är mycket lugnare. Men samtidigt är det naturligtvis att andra krämpor kan komma, och vissa krämpor kan man åtgärda, andra kan man lindra, och tredje kanske man bara måste acceptera det, för det kommer en faktor till, det är åldrandet. Och det är inte roligt att höra. Och även slemhinnorna naturligtvis åldras om östrogenet inte påverkar dem. Det blir helt enkelt mycket tunnare och skörare. Och i kroppen blir det ju också annorlunda när östrogenet saknas. Då blir det alltså blodkärlen. Ja, har man ju hört i dina poddar tidigare, senast med Torne Sen, hur blodkärlen påverkas senare och kan bli stelare. Blodtryck kan höjas och så vidare. Så det är åldersförändringar. Och det är vad jag menar är så bra, att man är ändå väldigt uppmärksam på att vad man kan göra att förhindra eller förebygga dessa åldersförändringar i förtid. Alltså där är det då alltså rätt livsstil, hålla på med rätt kost och motionera, inte röka, leva i harmoni, allt som du kan göra för att förbättra din hälsa. Men hormoner spelar naturligtvis också en roll om man kan förebygga i tid. Och det har jag ju pläderat för länge.
Ja, Hilde, du är ju otroligt insatt i internationell forskning och du har ju hållit dig ajour under alla de här åren. För man kan väl, vi kan väl bara väldigt kort nämna att här i början av 2000-talet så kom det ju den här så kallade VHI-studien. Och då hände det någonting, från att hormonbehandling var någonting som var väldigt vanligt, så plötsligt så sjönk det här till botten. Vi kan väl bara, vi har pratat om den VHI-studien massor med gånger i podden, men vi kan bara kort referera. Den.
Ja, så VHI-studien var ju en jättestor studie i USA, och det skulle ju egentligen visa eller bevisa hur bra det är med hormoner, och kvinnorna skulle ta det hela sitt liv och tills de dör ungefär. Men felet var ju att man gav det här i ett syfte att det skulle bevisa hur bra det är för att förebygga mot hjärt-kärlsjukdomar och liknande. Men det visade ju att det var tvärtom. Mer hjärtinfarkt, mer bröstcancer, mer stroke, mer blodpropp. Det är så konstigt, tyckte man. Men felet var att man gav det till kvinnor som var för gamla. De var 63 år i genomsnitt, och i Amerika var de ju ganska överviktiga. Och en tredjedel gravt överviktiga. Alltså det var fel målgrupp. Och de hade framförallt passerat menopausen för länge sedan. Mer än 10 år sedan. De som var huvudgruppen. Och då blev det fel slutsatser. Men nu har man ju präglat den här perioden som the window of opportunity. Alltså den här tiden direkt efter menopausen, 10 år framåt. Där man kan faktiskt göra någonting med hormoner för att förebygga åldersrelaterade sjukdomar. Och det tycker jag, det skulle man ta chansen. Men om man inte gör det, då har man ju ändå livsstil, alla dessa faktorer, vad man kan göra för att förbättra sin hälsa.
Mm. Vi ska gå in på lite grann med de här, om man upplever väldigt lite symptom i form av, alltså de klassiska är ju då svettningar och vallningar och humörpåverkan och så vidare, som ofta kommer kring menopaus. Om man inte känner av det här, är man riskfri då? Kommer man klara sig utan?
Det är ju så svårt. Jag får den här frågan så många gånger. Därför jag har ju så många patienter som kommer nu när de har tänkt sig, oj, försummer jag någonting? Men jag tror att det är ju så här att kvinnor ha en inbyggd förmåga att klara av det mesta. Alltså, annars skulle vi aldrig leva så länge efter menopausen, eller hur? Vi har hormoner som kommer från binjuren som skyddar. Det är det här så kallade DHEA. Ja, men det har vi, och män har det också, även om det går ner efter menopausen. Men vi har framför allt genetiskt olika förutsättningar hur vi klarar allting. Så det är en individuell bedömning egentligen. Men kvinnor som inte har svettningar och vallningar, de har kanske andra besvär som de inte har tänkt på. Just att de kanske är väldigt trötta, sover dåligt eller har mycket humörsvängningar. Det tyder ju också på hormonbrist. Eller sen det här med slemhinnorna. Mm. Och urogenitala besvär, minskad sexlust och ont vid samlag. Allt detta kommer ju till också.
Men om man är, låt säga, i 55-årsåldern och inte har upplevt någonting. Mm. Och faktiskt inte känner igen sig i de här humörsvängningarna eller sömnstörningarna och så vidare. Mm. Och kan man förvänta sig att man hör till de här lyckliga 20% som faktiskt bara seglar igenom klimakteriet utan egentligen att uppleva några symptom? Eller kan det komma senare?
Nej, alltså menopausen är ju den tid när mensen har slutat för ett år sedan, kan man säga. Och sen är det 2-3 år efter det. Då sjunker man ju verkligen ner i sina hormonnivåer. Och då skulle man då börja få någonting mer. Alltså det är osannolikt.
Mm.
Då är det över. Men en sak är ju naturligtvis att då kommer ju sådana smygande besvär, kanske med slemhinnorna och urinvägsinfektioner eller benskörhet. Alltså inte glömma benskörhet. Benskörhet, det visas ju inte i 50-årsåldern eller i 55-årsåldern. I alla fall ganska sällsynt. Men senare i livet, i 70-80-årsåldern, där är det ju väldigt vanligt bland kvinnor. Och då är det ju väldigt bra om man har förebyggt redan innan med naturligtvis rätt livsstil och allt vi pratar om, motion och styrketräning och sånt. Men hormoner, det spelar ju en stor roll där.
Mm.
Där vi kan göra något åt.
Mm. Du förespråkar ju vikten av en sund livsstil när man hamnar i den här åldern. Berätta lite mer ingående vad det här innebär. För det är ju inte så enkelt som att man bör sund kost och man ska röra lite på sig. Kan vi vara lite mer specifika?
Ja, alltså jag är ju ingen expert på kosthållning. Det kan jag verkligen inte säga. Men jag tror att det är allt med sunt förnuft. Man ska inte överdriva något. Men till allt hör ju naturligtvis en harmonisk livsstil. Att vara lycklig är viktig. Det är mycket viktigare än att ha perfekt vikt. För det är väldigt många gånger man jagar den rätta vikten. Och det heter ju ortorexi, att man jämt ska mäta och se vad som är perfekt och bli orolig när det minsta avviker.
Mm.
Det ska vi inte ha. Vi ska känna oss harmoniska. Och där, till det hör ju väldigt mycket. Och då kan man väl säga att där börjar det efter menopausen att bli någon slags lugn för många. De går igenom stormen, men sen när de har landat någon gång, då är det ju en annan mognad som kan börja. Och den mognaden, den är mer själslig. Man reflekterar mer, man har sina erfarenheter i livet, man har dragit sina slutsatser, vad som är rätt och fel, och man kanske är mer tolerant förhoppningsvis, och man kan lära ut lite mer till andra av sina erfarenheter. Så det är ju egentligen det som är målet, tycker jag. Det finns ju något mer jag ville säga, kanske det är den här mormorsteorin. Det är lite roligt. Jag tycker att hålla med Agnes Wold där. Att mormorsteorin, det har jag ju hört från flera håll, inte bara från henne. Det är ju så bland valar. Men vi människor är kanske också lika så. Att en mormor kan göra väldigt mycket nytta för sina döttrar och barnbarn. Hjälpa till, men behöver ju inte föda egna barn längre.
Nej. Du, det är ju spännande, för du håller ju inte med Agnes Wold om allt, kan man konstatera.
Nej, men hon är ju emot östrogenbehandling och det är ju inte.
Nej. Träning och hålla igång, det är en av nycklarna. Och det finns ju många, vi har hört det här 100 gånger tidigare. Och då är det en del kvinnor som säger att de har mycket värk och det leder till att man har svårt att röra sig. Mm. Och en del blir till och med rädda för att skada sig eller förvärra sin smärta. Jag vill fråga dig som gynekolog, hur ska man hantera det här med smärta? Vad ska man stå ut med och vad ska man ignorera?
Du menar nu smärta i kroppen?
I kroppen, leder.
Ja. Leder. Alltså en av punkterna i det här menopause rating scale är ju just muskel- och ledsmärta. Om det skulle vara ett symptom på klimakteriebesvär. Alltså symptom på klimakteriet. Och det finns naturligtvis många andra orsaker till ledbesvär och muskelbesvär. Om det nu är en ärftlig faktor eller en inflammation eller artros, medfödd förändring. Allt möjligt kan det vara. Men den här smärtan, överhuvudtaget att hantera smärtan, det är ju det också. Att man ska ju se till att man inte överdriver att röra på sig. Alltså att många säger, du måste träna. Det kan ju bli för mycket. Alltså, om man till exempel är överviktig och tränar för mycket och försöker springa, det blir det ju bara värre. Så man ska anpassa det man gör för sin kropp på de förutsättningar man har.
Mm.
Och då är smärtan ju en förutsättning. Man ska naturligtvis också träna för att annars fungerar ju inte kroppen så bra längre. För vågar man inte röra på sig, då blir man ju stelare och då blir ju smärtan kanske också värre.
Ja, jag tänker också den här inflammationen, att den också förvärras utan cirkulation.
Ja. Så men det är ju en annan som är mer specialist än jag, just på rörelseapparaten. Men det är också sunt förnuft igen. Ja. Inte för mycket, inte för lite.
Precis innan jag kom hit idag så pratade jag med Tina Westberg och hon är personlig tränare och väldigt engagerad i frågor kring klimakteriet. Och hon tränar och stöttar just många kvinnor som är 60 plus och hon till och med över 80 seniorträning. Också utöver kvinnor som då är mer runt själva menopaus. Och jag frågar henne vilken fråga som hon oftast får. Vad är det som gör, vilken fråga dyker upp i hennes forum? Och det är fettet runt magen är det som besvärar otroligt många kvinnor. Och frågan är då, hur får man bort det? Och kommer det bara fortsätta svälla och svälla och svälla och svälla?
Ja. Det här är ju kanske lite åldersfenomen trots allt, tyvärr. Och en viss konstitution, vissa får det, andra inte. Men sen har det ju betydelse vad man har gjort hela livet, hur man har levt. Och alltså man har kanske syndat lite för ofta med socker och ätit för mycket och blivit väldigt överviktig. Kan det ju naturligtvis ha betydelse att det är svårt att bli av med sina kilon. Men sen är det ju bukfetma som ökar mer än allt annat i eftermenopausen. Det är ju en känd faktor.
Mm. Och jag tänker så här att på ett sätt kanske man ska vara glad för det. För i de fettcellerna så tillverkas det ju lite östrogen trots allt. Eller?
Ja, men det är skadligt för hjärtat, har man sagt. Just ja, det här fettet är inget bra. Nej. Jag tror inte det är något att eftersträva, tror jag nog inte.
Nej, okej. Men den här viktuppgången som smyger sig på just kring menopaus. Är det ju många som upplever att det säger pang och så går man upp 5 kilo eller något liknande. Det kan vi väl trösta de flesta med, att det fortsätter ju inte bara eskalera.
Nej, det är värst kring menopausen. Och det är den här omställningen i kroppen. Östrogenet sjunker, eller först är det ju upp och ner kan man säga. Det är ju också, man sväller på grund av att östrogenet är så pass högt ibland. Just när man fortfarande har blödningar till exempel. Men när det sedan sjunker, då är det ju en annan sak. Men då är ju östrogen för lite. Men insulin och östrogen har vi ju pratat om, har ju ett samspel som är viktigt. Och om kroppen är inställd att bara spara på fettceller, det är ju inte bra. Och då ja, får man ju de här fettcellerna mest i magtrakten.
Ja, kan vi kort bara ta det här om insulinresistens, Hilde, eftersom alla inte har det i färskt minne?
Ja, alltså insulinresistensen, det är något som smyger sig på egentligen, kan man säga. Det är ju inte pang på en gång. Det har ju många gånger under ens liv, alltså när man har ätit mycket kolhydrater kanske, och då påverkar man ju insulinproduktionen, och speciellt snabba kolhydrater. Och då provocerar man en produktion som gör att det bearbetas, men så snart sockret är bearbetat, då blir man ju hungrig igen. Så det är inte bra med snabba kolhydrater. Och insulin ser till att all energi går in i fettcellerna när det är så.
Och det blir en ond cirkel, kan man säga, desto äldre man blir. För då blir inte, har man inte lika lätt att hantera det här insulinet.
Ja, precis. Om då östrogen också minskar. Mm. Det hänger ihop.
Mm. Okej. Okay. Så då skulle man ju kunna råda de kvinnor som besväras mycket av det här fettet att försöka med en kolhydratsnålare kost. Framförallt snabbare kolhydrater.
Sen är det en sak som är så viktigt. Att ämnesomsättningen går ner. Och att det är bara så att vi behöver inte äta lika mycket. Vi ska ju äta mindre. Och om vi rör oss lika mycket och äter mindre, då är det ju inga problem. Eller att vi äter lika mycket och ökar helt enkelt motion. Och det kan vi inte heller göra med vår livsstil. Det blir inte så enkelt heller. Och så kommer det till att man äter mer på kvällen. För det är ju trevligt, man kunde slappna av lite mer. Det blir mer och mer det äldre man blir, tror jag. Och sen kommer kanske ledbesvär till, då kan man inte röra sig. Då kommer vi alltså i en ond cirkel som kan alltså ha sådana följder att man går upp i vikt.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
En fråga som jag tycker jag hör ofta från mina lyssnare och när man läser om kvinnor efter i det postmenopausala åren, det är ju det här att obehag som oro och ångest kommer lite mer frekvent. Man känner en trötthet som man kanske inte har gjort riktigt tidigare. Hur ska man tänka med de här symptomen? Hjärndimma och sådär. Mm. Är det någonting som brukar passera? Eller är det här också något som man ska tänka att det får man bara acceptera? Eller hur?
Ja. Alltså, hjärndimma är ju lite svårt. Vad kan det vara för orsak? Det kan vara en utbrändhet. Det kan vara hjärnbrist. Har man haft mycket blödningar, då kommer man ju in i en sån ond cirkel. Och då får man ju lätt väldiga symptom på svaghet och trötthet. Men har man inte den här hjärnbristen och inte andra fysiska orsaker, då kan ju vara att man sover väldigt dåligt. Då har man ju ingen återhämtning på natten. Har man ingen återhämtning, ja, då blir det ju också en ond cirkel förstås. För det är många av kroppens hormoner och celler som har sina toppar olika tider av dygnet. Men mycket görs på natten. Som till exempel det här med kortisolet. Det är väldigt viktigt att man har en bra nattsömn för att kortisolet ska stämma. Då menar jag... Det är inte så lätt att säga vad som är vad där. Och äter man fel, det kan ju också vara att man blir trött. Och sen hormonerna naturligtvis har också betydelse. Sköldkörtelhormon, men det vill jag inte så gärna gå in på. Det är ett ganska svårt kapitel.
Mm. Men det är också en sak som man bör kanske kolla upp.
Ja.
Men just det här med humöret, kan man förvänta sig att det psykiska måendet generellt blir förbättras med åren, så att säga. För ibland så får man ju höra kvinnor som säger, åh, det är helt underbart, jag är 60 år, jag har aldrig mått så bra.
Ja, det kan mycket väl vara så. Därför har man kommit över en kris, och det är ju en kris att komma i menopaus. Då antingen blir man sämre ett tag, eller till slut tar man sig ur det här och accepterar det. Återigen, det här med acceptansen tror jag som är så viktigt. Man måste ju acceptera att man blir äldre. Och när man har accepterat det, då hittar man plötsligt nya vägar. Och nya vägar kan vara att börja nya sysselsättningar, att börja skriva en bok kanske, eller resa, börja en ny utbildning kanske även. Man kan studera nytt, man kan spela ett musikinstrument och lära sig spela piano plötsligt, eller cello, eller något annat. Gemenskap, man har mer tid, alltså kommer man till den här berömda åldern för pensionen. Det tror jag är fantastiskt. Jag ser fram emot pensionen. Där man äntligen har mer tid. Det är väl underbart. Mm. Ja, så jag tror det kommer öppna sig en ny värld för många efter menopausen. Så det är inte så
Men man
svårt.
Kanske måste leta lite och finna sig i det först och känna harmoni och acceptans, precis som du säger. Ja.
Det som man inte kan förändra, det är ju åldrandet. Och man kan förändra att man håller sig frisk i alla fall under den tiden så gott man kan.
Mm. Du, vi berörde det här lite i början med östrogen och progesteron då, efter menopaus. Det här fönstret, window of opportunity, som du gillar att prata om. Man kan uppleva frustration över att man kanske inte hann börja i tid. För nu har du redan nämnt att man bör vara inom den här 10-årsperioden från det att man har passerat menopaus. Och många undrar också hur länge man vågar hålla på. Kan vi ta det?
Ja, alltså om det kommer en kvinna som har haft svettning och vallning och inte vågat ta östrogen, och hon har hunnit bli över 60, hon hade kanske menopaus vid 55. Ja, är hon 61, det är 6 år sedan hon hade sin menopaus. Det beror ju väldigt mycket på hennes hälsotillstånd. Är hon överviktig? Har hon högt blodtryck? Allt möjligt annat. Så, har hon gått igenom andra operationer? Där kan man ju verkligen se, är hon en frisk kvinna? Ja, då kan man fortsätta med, kan man börja med hormoner och testa. Även om det kanske inte hjälper lika bra som när man precis kom in i menopausen. Då är ju de symptomen också värst. Är kvinnan 70 och det har gått 20 år efter menopausen, ja, då skulle jag inte rekommendera primärt att ge östrogen. Och framförallt inte östrogen genom piller. Det ska ju nog vara väldigt speciellt att testa, men det är inte, alltså jag säger inte helt kontraindicerat om det verkligen en kvinna som är så förtvivlad att hon inte mår bra.
Nej, men för här tänker jag också att det är ju på något sätt, jag pratade med en kvinna senast idag, då var det så att då måste man ju väga för, jag lever här och nu, men det är hemskt.
Mm.
Och då kanske man inte orkar oroa sig för vad som händer om 20 år eller 10 år eller så.
Ja, nej, men jag menar en behandling om man vill sätta in hormoner med 70, då är det ju inte, egentligen inte indicerat. Men frågan är ju om det hjälper så mycket.
Mm.
Då får man ju tänka på andra faktorer som man kan förbättra i ens liv.
Mm. Okej. Det gäller ju att man har en duktig läkare eller gynekolog att diskutera det här med, givetvis. Mm. Du, många undrar ju också som hur länge man vågar hålla på om man bestämde sig för att man skulle börja den här behandlingen.
Ja, alltså det är idag ingen övre åldersgräns längre. Det som är limiterande är ju om man får en bröstcancer, tyvärr, då är det slut. Och om man får en livmodercancer naturligtvis också. Om man får en hjärtinfarkt, ja, eller andra kärlförändringar. Det finns sjukdomar som helt enkelt sätta stopp för det hela. Men håller man sig frisk, ja, så då får man ju diskutera år för år. Och det är ju ganska bra om man träffas då och då. Att man undersöker på nytt, har det förändrats något? Är behandlingen optimal? Och så vidare.
Mm. Det som inte ingår i de här tidsgränserna och så vidare, det är ju det här med det lokala östrogenet. Det vill säga, det kan föras, man på något sätt tillför östrogen via slidan. Det kan vara i form av en vagitoria, det kan vara en tablett som man får in med en applikator, eller det kan vara en sån här ring som släpper ifrån sig, det kan vara kräm och så, som innehåller östrogen. Och sen finns det naturligtvis östrogenfria preparat också. Vad förespråkar du?
Ja, alltså förespråkar det som patienten vill ha. Det finns ju de som aldrig skulle kunna tänka sig en ring. Men andra tycker, åh vad bekvämt att bara byta 4 gånger om året. Men det som är viktigt med det här, att det finns ingen övre åldersgräns för lokala östrogener. Absolut inte. Det kan alltid vara bra att förebygga mot urinvägsinfektioner och att förebygga mot obehag med torra slemhinnor. För obehag kan det vara när man bara sitter och cyklar, eller det märks ju, och naturligtvis i samlivet. Det kan ju vara aktivt ända upp i 80-90 års ålder också.
Bra. Du, jag är också intresserad av andra slemhinnor, är det många som frågar. De har rinnande ögon och man upplever att man har torr i näsan så den rinner och så vidare. Alltså slemhinnor har vi överallt i kroppen. Fortsätter de att bli torrare och torrare med åren också, eller hur?
Ja. Men det finns ju andra orsaker till torra ögon och torrhet i munnen. Alltså, det är ju ett eget kapitel. Det kan ju vara andra sjukdomar som sagt. Men om det är bara östrogen, det är klart. Det blir torrare när östrogen saknas. Så är det bara.
Men det blir inte torrare och torrare och torrare och torrare, torrare i resten av livet? Blir det bara, liksom, bara en stor nedförsbacke?
Nej, alltså, jag tror att man ska sköta sig. Man sköter sitt yttre och sitt inre. Och när man alltså tänker på huden, då måste man helt enkelt smörja lite mer. Och det tror jag många äldre kvinnor gör. För de som håller sig väldigt fina. Jag menar, om jag tänker på min 92-årig mamma, det är en jättestor förebild. Hon har en sån fin hud. Alltså det är fantastiskt. Och jag förstår inte hur hon gör, men hon har ju smort med alla krämer hela livet.
Ja, du har inte så dålig hy själv, Hilde, så du brås på din mor.
Ja, jag hoppas lite i alla fall.
Du, Hilde, vi ska inte hålla på hur länge som helst här, men en sak som jag vill att vi reder ut, det är det här med om man kommer i klimakteriet tidigt så bör man ju behandlas. För att då har man helt enkelt en bristsjukdom, kan man ju säga. Då är det ett östrogen som behövs för att man ska åtminstone behandlas tills man kommer i menopaus.
Jättebra att du säger det.
Men det kan ju också vara så att man blöder väldigt mycket längre efter det som är normalt. Det vill säga 51 är ju menopaus för de flesta kvinnor i västvärlden. Hur ska man tänka då?
Ja, jag har ju haft patienter som har blött med 60. Så det finns ju även den gränsen. Och dessa kvinnor har ju inte så mycket klimakteriebesvär egentligen. Det vill de har istället blödningsbesvär kanske. Men det söker de inte för. Och dessa blödningar beror ju på att det fortfarande är en östrogenproduktion på gång. Så att det längre det skjuts på framtiden, det bättre är för benstommen kanske. Men det är klart en viss risk för livmodercancer till exempel. Alltså östrogen påverkar ju livmodern då länge.
Och då är det ju ändå så att har man en regelbunden blödning så borde ju slemhinnan komma ut, tänker jag.
Ja, alltså då ska man ju ändå gå och kolla sig emellanåt, det tycker jag.
Sen finns det ju en annan kategori, och det är ju kvinnorna som då har upplevt att man har haft varit blödningsfri i minst ett år. Och sen kommer det plötsligt en blödning. Vad gör man då?
Ja, det tycker jag också. Ett år. Då tror man är i menopaus och sen kommer det igen. Det kan mycket väl vara lite egen aktivitet igen. Eller att det är ett tecken på sjukdom. Så man ska ju inte förneka det här. Alltså tycka att det är väl ingenting. För kanske man väntar för länge. Så blödning är alltid ett observandum, tycker jag.
Okej. Hilde, slutligen här, vad ska vi lägga till? Du har så mycket kunskap och du träffar så mycket kvinnor och du är själv kvinna och väldigt upplyst. Den tredje åldern pratar man om, den andra våren. Och vad är bäst med de här postmenopausala åren? Du har nämnt några positiva saker här redan, men vad kan man se fram emot?
Det är att man kommer in i en lugnare fas i livet, tror jag. Det är mycket som blir bättre, tror jag. Man ska se positivt på livet. Och även om man får massa skavanker med kroppen, ska man försöka tänka positivt. Och då blir det ju bra.
Mm.
Det tycker jag. Ja, när man alltså är i den här åldern där man har slutat menstruera och kommer få massa problem, då är det ju ändå så att man kan inte skylla allt på hormoner. Det är inte hormonernas fel att man blir äldre. Det är alla möjliga andra faktorer. Och jag vill inte skylla på åldern heller. Därför åldern, det är också väldigt mycket hur man känner sig. Och min mamma, som till exempel, jag alltid tar henne med 92, är väldigt pigg och glad och kan skoja som en tonåring. Alltså mycket är det hur man är mentalt, alltså hur man är positivt tänkande. Och hormonerna, ja, de kan hjälpa en att förbättra hälsan, sova bättre, kroppen bättre och allting. Men det är inte allt i livet.
Nej. Punkt. Tusen tack, Hilde.
Tack själv.
Det var fantastiskt att få stjäla din tid här igen. Vi sitter här fredag eftermiddag sent. Hilde har haft patienter hela dagen. Och jag är övertygad om att du vill hem.
Tack. Du också.
Ja, men tusen tack.
Tack.
Det blev så här härligt, ganska lugnt samtal. Jag tycker väldigt mycket om Hilde och hon hade haft en lång dag, så jag uppskattar verkligen att hon orkade fokusera och få fram all den här viktiga informationen och dela den med oss. Hildes mycket uppskattade tidigare medverkan hittar du i avsnitt 22 där vi pratar om naturligt progesteron, 106 där vi pratar om Hildes bok Hormonkarusellen. Vi pratar i avsnitt 107 också om ett väldigt mycket lyssnafrågor som kan vara intressant. Och framförallt så det här avsnittet så börjar det avsnitt 135. Jag skulle kunna önska mig att alla som har hört det delar det med minst en kvinna som är kring 45. Är det för mycket begärt? Hilde talar också om Tordne Sen som talade om hjärt- och kärlsjukdomar i avsnitt 141. Agnes Wold har ju varit väldigt frekvent i media nu under coronakrisen. Hon har faktiskt också varit med i Klimakteriepodden. Hon har alltid intressanta och uppseendeväckande saker att säga. Just mormorsteorin och hennes inställning till hormoner kan du höra om i avsnitt 78. Är du nyfiken på det här med munnen? Missa inte Karin Garming i avsnitt 60. Tina Westberg hörde tala om hur man blir klimakteriesmart i avsnitt 72. Ja, det var mycket rekommenderad lyssning för att sysselsätta dig både lata och aktiva stunder. I nästa avsnitt så ska du äntligen få lära känna Kiki Wressel och höra om hennes hälsoutmaning som jag och superinspiratören Susanne Dahlseth startade upp i slutet av februari. Du kanske kommer ihåg avsnitt 123 när vi pratade om kost- och viktutmaningar, och då sökte vi någon som ville bli utmanad att komma i form på alla plan. Och Kiki start, framgångar och motgångar efter 2 respektive 3 månader får du höra om i nästa veckas avsnitt. Stort tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Mig och Åsa Melin hittar du som vanligt på Instagram och Facebook under Klimakteriepodden. Och kolla gärna också in hemsidan klimakteriepodden.se för länkar och mer information om de olika avsnitten. Njut, sköt om dig och ha det så gott tills vi hörs igen. Tack för att du har varit med. Hej då!
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.